Vi kombinerar ju klassiska trollerimetoder med psykologi, suggestion. Under 95 minuter balanserar vi verkligen på gränsen för vad som är möjligt att göra. Och det innebär att varje kväll vi spelar Stalker är ett gäng grejer som inte går som det ska.
Vi vill lyfta vår huvudsponsor Elite Ortopedi, och jag kan bara säga att jag personligen är verkligen otroligt glad att vi har gjort det här samarbetet, för Elite Ortopedi, de gör skillnad för människor med långvarig smärta. Jag själv hade mycket problem efter idrottskarriären och fick verkligen hjälp.
Ja, och inte bara idrottare utan alla typer av människor. Det kan vara arbetsrelaterat, allt från ledbesvär till muskelskador. Och de bryr sig verkligen om sina patienter och gör allt för att de ska bli friska.
Och de är verkligen i framkant när det gäller behandlingsmetoder som PRP, stamcellsbehandlingar och så vidare. Så gå in på Elite Ortopedis hemsida och titta vad de kan göra för dig. Dagens gäster, ja, för de är två till antalet, figurerar inom en nisch som vi vet att många fascineras av. Tänk dig att kunna få andra människor att skratta, att gråta, att bli mållösa, att bli frustrerade, ja, ibland så irriterade att det rycker sina gråa hår. Men mest av allt, ta med mottagaren på en liten resa till ett slags parallellt universum där tid, rum och bekymmer glöms bort för en stund. En plats där gränserna mellan vad som är verklighet, drömmar och fiction suddas ut. En härlig plats där man som beskådare eller deltagare inte kan göra mycket annat än att luta sig tillbaka och glida med. En slags fristad där kontroll och förstånd inte ens existerar som begrepp. Låter som en ganska skön värld, eller hur? Och dessa herrar framför oss är några av världens bästa på att skapa dessa världar. Eller upplevelser, om man hellre vill kalla det så. En härlig duo som sedan 2009 har trollbundit oss i diverse tv-program och shower. Två vänner som alltid tycks ta hand om varandra och sin publik. Och nu ska de snart ut på sitt största äventyr hittills. När de tillsammans, alltid sida vid sida, bege sig till det förlovade landet i väst. Att sätta upp sin egen show i New York är ingen möjlighet som ges till vem som helst. Nej, ett kvitto i sig på att man är jäkligt unik och otroligt duktig på det man gör. Och känner vi dessa killar rätt så kommer de göra succé där borta. Vi är otroligt glada att de valde att gästa Brottabröder innan det är dags att bege sig och starta igång sin egen show. Vi förstår dem. För det är få förunnat att bli inbjudna av två världsbrottare till Brottabröder podcasten show. Ännu ett kvitto på att man lyckats, så att säga. Låt mig nu varmt välkomna dagens gäster så att showen kan börja. Mr. Peter Brynolf och Jonas Ljung, mest kända som Brynolf och Ljung, varmt välkomna till Brottabröder studio och vår show!
Tack så mycket! Kul att vara här. Snyggt jobbat! Vilken intro!
Bra där, brorsan! Fan, jag hade nog inte kunnat gjort det bättre själv, tror jag. Jäkligt bra.
Det där hade varit ett A i svenska.
Ja, det. Eller en femma som det var när vi växte upp.
Ja, jag blir alltid, jag laddar ut på den där så börja svätta så får jag landa lite. Ja. Det var en jäkla urladdning.
Om din gamla svensklärare hör det här så kommer hon eller han vara jäkla stolt.
Alltså. Jag är stolt nu. Ja.
Det blev någonting av honom ändå. Ja. Det blev någonting av honom ändå.
Ja, det blev någonting
det trodde
av
vi inte.
Han kunde inte bara brottas.
Hörru, välkomna grabbar. Fy
tack
fan,
så mycket.
Vilken ära att ha det här verkligen.
Kul att vara här.
Vi är skitstolta.
Tack själv.
Jag vet ju också, eller vi vet att ni faktiskt ska göra ett trick på oss idag. Något typ av trolleritrick. Ni ska försöka lura oss eller trolla. Det är många som har försökt, men vi är alltid på vår vakt, jag och brorsan. Så att, vi får se om ni lyckas med det här. Det ska bli spännande.
Om vi är på väg, då drar vi ner dem i brygga. Bara. Ja, det blir spännande. Ja. Men det tar vi lite senare då.
Ja. Mm. Och vi vet att ni har ju så jäkla mycket att stå i nu. innan ni åker om några veckor över till New York och ska dra igång eran föreställningsstalker.
Det stämmer, det är timplanering.
Ja. Eller ja, minutplanering nästan.
Ja, jag förstår.
Hur mycket har ni varit över nu de sista månaderna, om man säger, ni har pendlat lite eller?
Ja, men vi har lite grejer i Sverige som har gjort att vi är tvungna att vara här också. Så att vi liksom åkt fram och tillbaka. Mm. Men så sista gången nu var en månad sen kanske?
Jo.
Ja. Mm. Och men precis, och sen så har det liksom varit på gång så här att vi behöver åka över och så här, men det är som sagt grejer som händer i Sverige också som vi måste liksom bli klara med, så att nu åker vi då om lite drygt 2 veckor och då åker vi permanent, då flyttar vi från Sverige.
Jäklar.
Så ni tar pick och pack och familj och drar iväg alltså?
Ja, familjen kommer lite senare, men det är nästan svårt att ta med sig dem direkt, för att när vi kommer över kommer vi att jobba 24 timmar om dygnet i stort sett, så att det är bra att de kommer lite senare.
Hur lång tid är det mellan att ni åker över till premiären?
Vi åker över den 6-7 mars, någonting sånt, och sen så börjar faktiskt publikgenomdragen redan den 18. Så att det är inte många dagar på oss där att få igång.
Ungefär 10 dagars prep-repetition och det är med liksom där man börjar slussa in publik lite grann. Sen är det då previews, som Peter sa, och det innebär då betalda föreställningar för publik, men inte fullbetalda, utan där kan man fortfarande modda lite. Och sen är det då officiell premiär 1 april.
1 april? Mm. Spännande. Ja, spännande. Vi måste ju bjuda dem på en drink också. Antingen en grön drink.
Vi måste ju preppa dem som i sitt livsform. Där
ja. Eller ni kanske behöver lugna nerverna lite. Det är mycket som händer nu, förstår jag. Så återigen, vill ni ha en riktig drink vi brukar säga sakta men säkert, bryter ner kropp och själ, men det kan också lugna nerverna lite. Eller så får ni en grön drink från One Fits All som frystorkade grönsaker, frukt, bär, bara nyttiga ämnen.
Du är ju lätt mer manipulativ än vad vi är.
Oj.
Jag tar den gröna drinken.
Ja, du gör det.
Fritt val.
Kan man inte kombinera de två, tänker jag?
Ja, det är ingen som har testat den heller, va? Kombinera. Nej. Vi skickar med några påsar sen så får ni kombinera när det har gått bra någon kväll i New York.
Kommer man få en grön prenumeration faktiskt som vi ska bjuda på, er grabbar. Ja.
Lagom till att vi åker bort.
Precis, så ni
kommer komma box efter box till vår hemadress. Ligger där och jäser.
Ja, precis. Men hur fasiken kommer man ens på tanken att dra igång en show, en föreställning där borta över Atlanten i New York?
Alltså, jag skulle säga så här att det är svårt att säga när det börjar, men vi har ju varit på väg utomlands rätt. Alltså dels har vi gjort rätt mycket utomlands, så här enstaka grejer. Och sen så har det väl alltid funnits någonstans i bakhuvudet att det skulle vara kul att jobba utomlands lite mer permanent. Sen har vi gjort 3 större föreställningar, varav den senaste Stalker då slutade spela för drygt ett år sedan, december 2020. Två blir det då, va?
Men i varje show som ni har satt upp, alltså den här ni ska köra nu, så är den helt unik, eller är det mycket som är plockat från den senaste svenska?
Så den här nu som vi sätter upp i New York, det är vår senaste show.
Stort sett.
Så man kan säga att när jag lägger på träningsläger något år här,
precis.
Så nu är det...
Ja, men det är lite så också,
stora tävlingar.
När vi hade gjort färdigt, när vi hade spelat klart Stalker, så var det lite så här, okej. Antingen så lägger vi då, som Jonas var inne på, 1,5 år på att skriva en ny föreställning. Det skulle vara vår fjärde i Sverige. Eller så försöker vi, för det här föreställningen Stalker är på världsbasis någonting helt unikt. Det finns ingenting annat som liknar den här föreställningen på någon annanstans, på något annat ställe i världen. Och framförallt inte i trollerigenren, så är den nästan ännu mer unik, kan jag säga. Men, så att vi kände väl att den här har verkligen potential att spela utomlands och att spela utomlands länge. Och då var det lite så, 1,5 år på att skriva en ny föreställning, eller ska vi se om vi kan göra det här någon annanstans? Och då började vi dra i alla tårtar vi hade liksom. Så okej, vad skulle vi kunna spela? Vad kan man spela en föreställning under en längre period?
Och vad vill vi spela också? Mm. För det innebär att man flyttar. Var vill vi bo någonstans? Mm. Vad vill man ta med familj och sådär? Mm. För att många tänker Vegas, vilket är naturligt. Och det är kul. Vegas är kul. Och det är kul att vara i Vegas i 2 veckor. Men Det är inte superkul att vara i Vegas i några år.
Men det hur börjar man då? Disneyland, liksom. När ni väl kom på det här, vilket låter väldigt logiskt, att man har en supershow, som är ett material som är grymt, att bara så här, göra någonting nytt och riva ner. Det är väl bättre att söka upp en ny publik, och Sverige är en liten plaskdamm. Så det låter ju logiskt. Men hur började ni rodda då?
Vi började dra i, för att vi har ju vår svenska producent som heter Lifeline, som är en av de liksom mest erfarna och största producenterna på nöjesproduktion i Sverige. De kan ju Sverige, de är super, har superkoll på det. Och vi också nu, vi vet ju hur man gör en show i Sverige, hur ser businessen ut och allting. Vi vet inte riktigt hur man gör en show i USA och specifikt New York. Så att, det första arbetet, det var liksom att ta reda på, okej, hur går det till, hur ser affärsmodellen, hyr man en teater eller så här? Det gör man inte, visar det sig. Du kan inte liksom komma med en säck med pengar och hyra en teater i New York. Det kan du göra för ett event såklart, en helg. Men det är väldigt många personer som behöver säga ja till en produktion om man ska spela Broadway eller off-Broadway på de största teatrarna då, i New York. Det går liksom inte att bara kränga sig in där. Då. Så att vi hade då det som liksom gav utdelning, det som gav framåt, vi... En gemensam vän ordnade en lunch med Christer Gardell, riskkapitalisten. Och det var första gången vi träffade Christer. Otroligt trevlig. Och han liksom lyssnade på projektet, och det här var väldigt förutsättningslöst. Han lyssnade och sa, jag tror jag
hade
vet.
Hade han sett någon av era shower tidigare?
Nej, Christer har inte gjort det.
Okay,
han var faktiskt inbjuden på premiären till Stalker, men då han fick förhinder då. Men nu kommer han se showen i New York. Men han sa, jag vet vem ni ska prata med. Och så tipsade han oss då vidare. Jag ordnar ett möte med Scott Delman. Vem är Scott Delman då? Jo, men det visar sig, det är en av de största producenterna i New York. Som bland annat en av producenterna bakom Book of Mormon.
Okay. Kände de var? Hade de en relation?
De har en relation.
Ja, de startade Sevian Capitals tillsammans.
Okay. Så att,
eller Christer startade med hjälp av Scotts investering på något sätt i det här. Jag har inte 100 koll på det.
Men. Och då var Scott då var riskkapitalist generellt. Men han gick sen över då att jobba enbart med nöje. Och en producent är helt enkelt en riskkapitalist inom nöje i USA. Är liksom, det är synonymt. Man går in och finansierar projekt som man tror på. Så att, och då tog Scott ett liksom pliktskyldigt Zoom-möte med oss. Därför att Christer bad honom att göra det. Men sen blev Scott fascinerad av projektet. Och liksom började lägga ner ganska mycket tid på att hjälpa oss. Jäkligt trevlig man då, va? Han bokade in möten, eller ja, med hjälp av hans assistent och hans office liksom, bokade in möten med dem vi ska träffa i New York då. Och eftersom det då är Scott Delman som liksom skickar ett mail till att ni borde ta ett möte om det här, så gick det ungefär på en kvart sekund att få de här mötena då, som vi annars förmodligen inte hade fått liksom. Det hade varit en lång väg dit då.
Ja, vi kom in på en väldigt hög nivå. Vi kom ju in liksom i toppskiktet i New Yorks nöjesvärld istället för att behöva jobba oss upp från grunden för att få de här kontakterna liksom. Och sen så tipsade Scott då om 4 stycken general managers som han tyckte att vi skulle ta möte med. Så då bokade vi möte med dem och åkte över i slutet på maj. Vad var det då, va? Ja.
Och en general manager, det är då vad en producent är i Sverige. Det som kallas för producent, det är lite begreppsförvirring. För en producent i USA, det är då finansiellt. En general manager, det är en projektledare.
Ja, okay.
Och man behöver en general manager. De gör allt, alltså de jobbar på. Det är de som driver projektet. Mm. Liksom, som de har massa anställda som har väldigt specifika uppgifter som gör att, men du vet, det är en stor organisation att dra igång ett sånt här projekt.
Men det jag tycker är så häftigt, att ni verkar tänka så otroligt stort hela tiden. Jag har varit i England och blev väldigt kända där, 11 miljoner tittare, eller var på
Got Talent.
Ja, precis. Där ni var. Jag tycker det är skithäftigt, för jag tänker att kanske en normal person hade kanske tänkt att från Sverige så går vi till Tyskland eller Frankrike, men ni kör direkt det stora landet där det verkligen händer grejer.
Ja, men det är ju så, alltså den kultur som vi är uppvuxna med, det är ju väldigt, väldigt mycket amerikansk kultur. Sverige har ett band med USA som kulturellt känns väldigt naturligt. Vi kollar inte jättemycket på tyska serier.
Nej,
vi uppfattar med liksom Dallas och V på tv.
Men en fråga, när ni någonstans så började ni, om vi backar bandet lite grann, så där, hade ni alltså tidigt en ambition av att ni skulle kunna leva på det här och bli liksom bäst i världen? Som när vi startade med brottning en gång i tiden, då fanns ju ändå drömmen där att så här, någon gång ska vinna VM eller OS och sådär. Men när ni började med magi, eller kallar man det magi, eller trollkarleri?
Ja,
eller
man får
kalla det vad du vill. Ja. Vi har inga
var det redan då de här stora drömmarna, eller är det något som har växt fram på vägen? Eller det kanske skiljer sig åt mellan er?
Jo, men det kan, då kände vi ju inte varandra först.
Nej.
Men vi hade väl lite samma... Jag tror att det som drev oss i början, och som driver oss nu också, det är att göra bra grejer. Så att när man börjar med någonting nytt så är man ganska sugig på det. Man är ganska dålig liksom.
Och det är ganska jobbigt.
Ja, det. Och jag tror att både i mitt och Peters fall så insåg vi att vi inte var jättebra. När man börjar med någonting nytt, om man väl ska spela gitarr liksom. Man suger i några år hur mycket man än försöker liksom. Så, här. Så att vi, det som drev oss i början, det var nog liksom att bli bra. Och vi såg på tv sådana som var bra och bara, men varför kan man inte... Ja.
Men det liksom, där tycker jag är spännande. Ja. Innan vi pratar mer om New York, jag vill ju veta lite så här, hur kommer man på, alltså man ser ju framför sig så här, finns det någon skola typ, tänker på vad heter Harry Potter, Hogwarts, du går in på magikerskolan.
Det där är ju det krångliga, för att allt nytt som man ska lära sig på och liksom bli bra på, kanske bäst i Sverige, bäst i världen, det är ju krångligt nog. Lägg då till lagret att trolleri är hemligt.
Man börjar man? Hur gör man?
Liksom. Precis. Det inte, gäller inte bara liksom att ta gitarrlektioner som gitarr, utan det är bara ingen berättar för dig hur du ska ta. Men det är inte riktigt så. Det är en myt faktiskt.
Det finns ju mycket material, och när man, precis som med allt annat, när man börjar med någonting så lär man sig genom att härma andra, och man lär sig genom att läsa på. Och det finns ju oerhört, eller ja, det finns fortfarande mycket litteratur, men det var ju litteratur som gällde när vi började. Då fanns, och det fanns VHS också med lite inspelningar liksom sådär. Men framförallt var det böcker som man, det gällde att läsa. Läsa. Försöka förstå vad stod det, vad gjorde han där, och så fick man läsa om det där 30 gånger.
Men det här gjorde ni alltså på varsitt håll, ni kände inte varandra.
Nej,
parallellt med en annan karriär liksom i början då? Eller?
Ja, eller så här, i mitt fall var det i, jag blev intresserad redan när jag var, jag vet inte, 6-7 år eller något sånt där. Men sen så, jag visste inte hur jag skulle gå vidare. Så sen var det liksom ett uppehåll tills jag var 17. Då var det en tv-serie som gick på TV4 som hette Magiskt med Hans Crispin. Den såg både jag och Peter på varsitt håll i Sverige. Och det gjorde att vi startade med trolleri. För där såg vi då massa internationella trollkarlar som bjöds in till den här studion i Sverige och som var grymma liksom, och som gjorde trolleri på ett sätt som vi aldrig hade sett förut.
Och då Hans Crispin som hade det programmet. Som också
TV4-programledare.
Så
det liksom satte igång det då. Och då när jag var 17...
Det inspirerade er alltså.
Ja, verkligen. Så var det. Man kan se mina gymnasiebetyg när jag började trolla. Jag lägger väldigt mycket tid på det.
Då faller de.
Okay. Ja, jag tänker så här, om jag bara jämför med våran idrott så här, i brottning, då åker man ju runt och studerar sina motståndare. Man försöker hitta nya tekniker och man tar efter dem. Men sen når man en viss nivå där man blir så jäkla bra så att fasiken, nu leder man faktiskt utvecklingen nästan dit vi faktiskt kom. Och då börjar man helt plötsligt, fan, kan vi komma på nya tekniker som faktiskt inte finns där ute? Mm. Och de ville man ju inte visa sina konkurrenter heller så att de skulle börja härma våra tekniker. Är det så det fungerar lite i trolleri i branschen också?
Jag skulle säga att det funkar nog så i alla genrer, gör det inte det?
Ja, kanske.
Men exakt så där är det. Mm. Precis som Peter var inne
på. Men det är ju mycket hysch-hysch i eran bransch, kan jag tänka mig. Där man inte vill lära ut.
Nej, men trolleri bygger ju på, det är ju illusionen av att vi skapar liksom en paranormal värld. Vi kan läsa tankar, medan egentligen så använder vi ett antal metoder, och i kombination då, de här metoderna, så närmar vi oss gränsen för när vi sort of kan läsa tankar, men det är ju inte övernaturligt. Och den processen vill vi ju hålla hemlig för att få den här sköna känslan i kroppen att jag fattar fan inte hur det här gick till. Så det vill man ju hålla hemligt. Men sen det här mot liksom så här kollegor och så, för det var ju du inne på lite.
Ja, men
där tävlar man ju mot liksom någon, där vill man ju inte att de ska veta tekniken innan. Liksom.
Nej, ni vill väl inte att de ska lära sig.
Nej, men här tricks. Handlar det mer om att här vill ju vi vill göra unika föreställningar. Så att man vill ju att såklart inte att någon annan går in och gör vår föreställning. Utan vi vill ju göra vår egen föreställning.
Men är det lite
som, någon skriver en låt, vill ju inte att någon annan skriver en låt som påminner om den direkt efteråt.
Sen, väldigt noggrant också då att vi liksom försöker att göra sånt som inte har gjorts förut. För det blir inte så spännande.
Men är det lite, den tänkte jag på lite som med musik. Är det lite så här att det finns ett ABC? Det finns liksom vissa grundnoter och så här, men sen kan man kombinera dem.
Så är det såklart. Det finns ett antal grund... Alltså, det finns en grund. Ja. Kan du den grunden så har du... Då kan du göra väldigt, väldigt mycket. Men sen har vi också kommit till den nivån som du säger, där man leder, där man uppfinner nya metoder som kanske åstadkommer det här på ett bättre sätt eller på ett renare sätt, eller där vi inte behöver göra allt det här skröfset här borta, för vi kan gå direkt på och komma vidare direkt.
Och det häftiga är att vi är grymma, vi är bra på det vi gör. Vi uppfinner nya grejer, vi tar det här längre än vad andra har gjort förut. Men det finns ganska många runt om i världen som är grymma också nu. Alltså det känns som att allting utvecklas liksom. Så att vi blir fortfarande blåsta. Vi går in och ser liksom någon annans show. Någon som har gjort samma resa liksom. Och de är grymma också liksom.
För de har hittat på sina grejer. De har också uppfunnit egna liksom.
Vi hade ju en Mattias Wigberg, en expert på AI, ett av våra avsnitt. Och jag bara kom att tänka på det nu när du börjar prata om utvecklingen. Att det går fort nu, det händer mycket. Kan AI, kan det vara med och påverka eran bransch också, tror ni? Har ni funderat på det?
Ja, det har vi funderat på. Jag skulle säga att AI kommer påverka enormt mycket. Men jag ska inte säga att vi är AI-säkrade. Men det är ändå så att upplevelsen av att något övernaturligt händer i dina händer, det kommer du inte kunna göra med hjälp av AI.
Inte live, liksom. Men det kanske kommer att påverka... inspelat trickar. Material.
Men jag tänker också utvecklingen och lära sig vissa trick och så vidare. Att fråga de här stora AI-motorerna hur ska man kombinera och avslöjar och hitta nya trick eller kombinera.
Jag är ju helt övertygad om att AI kommer att förändra allting för alla omvälvande. Och så är det svårt att precisera i väldigt många fall exakt vad kommer det innebära då. I några fall börjar det bli greppbart liksom, vad kommer AI göra? Men, så att det vore naivt att tro att AI inte kommer att påverka oss. Men hur? Ingen aning. Men jag tror att för live-underhållning, den typen av upplevelse, det jobbet kommer att finnas kvar.
I alla fall ni, så länge ni lever.
Vi pratade faktiskt var det tidigare idag. Alltså så här, man kan ju göra, du kan ju göra live-underhållning med avatar. Alla ABBA eller skulle Elvis nu.
Precis,
i Vegas. Men det är fortfarande så att trolleri är så specifikt. Det går ut på att du kan inte sätta en avatar på en skärm eller på... och köra trolleri, för det är fortfarande då inspelat material. Ja, då kan du göra vad som helst. Blir fortfarande inte, det blir tekniken där som... Men om du vet att du har en fysisk människa framför dig som utför de här sakerna, läser mina tankar, får det här att hända. Det kommer du så att säga inte att kunna göra digitalt. På det sättet liksom.
Men, finns det något trick sådär som ni har sett? För ni har väl troligtvis rest runt och tittat på andra trollkarlar och så vidare och magiker och så genom åren. Finns det något trick som ni själva har sett någon gång? Så, hur fasiken gjorde han?
Massor med gånger. Absolut.
Ja, det är så.
Bra exempel är lite så här barndomsidoler, Penn & Teller, som påverkade mycket för att vi växte upp med dem på tv. De gjorde grejer då som ingen annan, liksom, de hade en stil och de gjorde grejer som ingen annan hade gjort förut. Liksom. Ganska ibland lite provocerande. Liksom. Men som det är så här, bra, kul underhållning. Liksom. Det är ett bra exempel. Det var ett av många exempel. Men om vi går och ser deras live-show nu då, de blåser oss konstant. Inte allt naturligtvis.
Men finns det inte vissa saker som ni går och så ältar då? Och bara så här, det nästan blir...
Ni måste ju vara yrkesskadade. Ni kan säkert inte gå och titta på en show och bara njuta, eller hur?
Sen är det ju också lite så att de kommer blåsa oss första gången. De kanske blåser oss andra gången. Möjligtvis tredje om det är helt sjukt. Men vi har ju också en metodik för att någonstans...
Vare sig vi vill eller inte.
Ja, det är som säger, man är yrkesskadad. Du måste gå från A till C. Då måste du passera B. Var sker B? Och det kan ju vi sitta och leta efter andra gången vi ser det, eller tredje gången, eller fjärde gången. Och till slut så har vi identifierat både A, B och C och D. Och då har vi ju, då har vi löst det, så att säga.
Men vad tror ni om att det är ju någonting med den här fascinationen för liksom det ni sysslar med och så här. Jag tänker på återigen jämförelse med idrott, att ändå så här, det sitter någon i tv-soffan och kan fascineras att hur kan han liksom springa 100 meter på 9,60 och så här. Men någonstans förstår man ändå ingredienserna att okej, du måste vara stark, explosiv, träna hårt på det här sättet. Men här är det ju liksom er bransch så är det ju fortfarande så mycket som vi vanliga inte ens förstår. Liksom. Men har, vad beror det på? Skyddas ni fortfarande varandra eller har det också förändrats? För nu på sociala medier så här kan jag ibland få upp så här, för jag kollar en del på magi, då kan man ju få upp sådana här som avslöjar trick och så här. Har det förändrats lite den där? För men det är väl en del av fascinationen att man inte liksom...
Ja, nej, men precis. Det är det som, allt sånt där går ju i trender. Och jag, alltså jag får upp de där klippen också. Men jag typ scrollar förbi, eller det är inte så att jag lägger mycket tid på det. Det. Jag tycker inte det är så... Alltså det blir inte så kul. Jag blir typ... Du vet när man fastnar på TikTok liksom. Mm. Det är andra klipp jag...
Men man vill ju inte avslöja tricken egentligen. Ofta är det man så här, vill ju gå därifrån och...
Är ganska kackigt liksom och inte... Amen,
sen är det faktiskt så här att det du kan avslöja på det viset, det är saker som är extremt lätt att förstå. Det är någonting...
Endimensionella.
Men precis. Är någonting som flarpar över och så ser du att ja, men det var så här det gick till. Liksom. Men jag menar, de tricken vi gör, de är otroligt mycket mer komplexa. Och de sker ju ofta kanske över 4 minuter med 10 lager. Och det kan du inte... Du kan aldrig förklara. Mm. Du kan inte göra... Det, klart,
det går att förklara, men det är inte lika lätt att i en snabb TikTok-video liksom göra underhållning av det här. Utan då får man bara så här, då får man ha en liten lektion om det då. Och då.
Men hur mycket skulle ni...
Från någon annan och det,
kan ni avslöja lite så här, hur mycket är liksom så här, ren liksom fingerfärdighet? Hur mycket är liksom, en intelligens av att förstå hur man ska bygga de här? Och hur mycket är rent liksom fusk som... Jag och Martin skulle kunna lära oss bara vi förstod att okej, du behöver bygga liksom den här. Hur mycket vad
är
det här? Liksom?
Ja, men alltså, olika på olika trick.
Ja, kanske. Så är det verkligen. Och ni skulle ju kunna, ni kan ju såklart, ni kan lära er trolla. Det är inte så att vi är födda med någon begåvning i det. Utan det är som, tror jag, med allting som, man, som någon har blivit väldigt, väldigt bra på. Att man tycker att någonting är så intressant eller kul. Så att man lägger den här sjuka mängden tid på det. Så att man blir bra. Så på det viset kan ju vem som helst, det är klart det finns fysiska begränsningar. Alla kan inte bli bäst i fotboll. Det, jag fattar det då. Och sådär. Men för att svara på din fråga då. Men det är en kombination. Vi kombinerar ju klassiska trollerimetoder med psykologi, suggestion. Vad som helst egentligen för att skapa den illusionen. Vad vi aldrig någonsin gör är att förbereda någon. Eller be någon spela med eller liknande. Alla som upplever det vi gör i tv, de upplever det på samma sätt som tittarna hemma i tv-soffan. Inget är någonsin uppgjort liksom.
För det tror man ju ibland när man ser vissa föreställningar, inte specifikt hos er, nej. Hos olika som trollar och så att men den där publiken måste ha varit med på det här. Man har sett dem flyger upp från stolar och det är ungefär som de får en stöt och det är en massa sådana här.
Nej, men,
och
det är så här, jag säger inte att det alltid är så i hela branschen att publiken aldrig är med, men för oss är det aldrig så.
Nej.
Och det, men dels är det någon form av etik att det vore tråkigt liksom att göra. Det känns nästan lite fuskigt liksom.
Då är det skådespeleri. Men, då är det
och inte precis, bara det, vi tänker att det blir sämre av det också. Det blir sämre underhållning liksom. Mm. Och det behövs inte, för att om vi inte kan blåsa dem på plats, att det måste ske genom en kamera, men det är ju märkligt.
Men har ni misslyckats med något trick nu? Har ni kommit in så här på en föreställning och så fiffasiken, det där gick åt skogen och kanske att folk till och med såg att det var fasiken.
Det kommer vara svårt att trolla för oss idag. Vi blir aldrig lurade.
Nu kan jag säga så här, med Stalker som då är en ganska speciell föreställning, där vi balanserar under 95 minuter, balanserar vi verkligen på gränsen för vad som är möjligt att göra. Och det innebär att varje kväll vi spelar Stalker är ett gäng grejer som inte går som det ska.
Jäklar vad ni måste vara koncentrerade. Alltså ni måste ju vara 100% påslag hela tiden under showen.
Ja, det är det. Det är väl, så är det ju. Den är på det viset väldigt krävande.
Det finns sekvenser vi kan slappna av i som är roliga, som är när vi vet nu har jag 180 sekunder här innan det här kommer liksom.
Men har det alltså avslöjats på så sätt att ni balanserar, men att alltså publiken ser? Alltså...
Ja, men det är inte alltid de förstår det i sådana fall. Och det är inte alltid det liksom, det blir inte kanske viktigt för publiken. Mm. Så att om man säger så här, avslöjaren som så som du menar. Mm. Nej, jag tror att vi har klarat oss.
Och ni kan skämta bort det också, eller hur?
Verkligen.
Ungefär som att det där ingick i showen, om ni minns. Jag tänker ibland när man är ute och föreläser och sådär, så ibland kanske man då, ibland kan det vara att man har missat en jävla massa saker som man skulle säga, viktiga saker, men det är ju ingen som märker det där. Nej. Eller man säger någonting fel och så skämtar man bort det, eller man hittar en väg ändå. Så att det kanske går att fånga upp det på så sätt, eller?
Exakt.
Spot on.
Men har ni något trick så här, som ni drömmer om att kunna utföra, så här, det här skulle vi kunna göra, det här ska vi inte göra i framtiden, eller har ni någon så här vision eller mål?
Vi skissar på grejer hela tiden, men just nu är nog, alltså Stalker är väldigt rolig att spela som föreställning. Det var också en av anledningarna att vi kände, okej, den här föreställningen har vi liksom inte spelat klart. Den här behöver vi ta utomlands. Så att just nu är nog fokus på att spela Stalker. Den känns väldigt ny. Alltså det vi gör i föreställningen, det känns som att det här, det är tionde gången jag gör det.
Sen blir det ju så här också att vi jobbar, det blir ju väldigt mycket projektbaserat. Så det innebär att när vi har ett nytt projekt, när vi ska göra en ny föreställning, ja men då hittar vi på ett trick för det. Så att säga, och då tar man fram det nya materialet, men vi har kanske inget sånt som vi bara, det där skulle vilja göra där borta någonstans, utan då tar vi det när vi kommer dit, att vad skulle passa i den här situationen, vad kan vi göra med de här förutsättningarna, för att det är ofta väldigt svårt att när man ska göra någonting, skapa någonting, så är det man kan inte bara ha fritt, man måste sätta upp de här ramarna. Och det styr ju ofta då vad man både kan och vill göra också.
Så men vad innehållet blir?
Ja, så att ett nytt uppdrag, eller vad man säger, då handlar det om att sätta vilka ramar, vilka begränsningar har vi för att göra det här. Och det kan göra att vi får en ny dröm i det som vi tänker, det här skulle vara jävligt coolt att göra med de här förutsättningarna utifrån det här. Utifrån det här
drömmen, för det är inte så att vi saknar drömmar, men drömmen just nu är inte att göra ett nytt trick, utan drömmen just nu är att spela Stalker i New York.
Ja, det förstår vi.
Men tänker man så här att amerikansk publik kontra svensk publik, den här arenan kontra den här arenan,
en annan typ av humor kanske,
har ni fått ändra om någonting liksom, eller går det och bara
vi skriver i showen nu hela tiden, och det är ju så att Stalker är en väldigt, det är en komplicerad show att spela, men att skriva också. Stalker innehåller en plot twist som vi inte ska spoila, såklart. Vi vill ju att så många som möjligt kommer över till New York, ser showen, säger hej efteråt. Vi ska inte liksom spoila vad det handlar om, men Stalker har en plot twist som behöver byggas upp under hela föreställningen. Ja. Ända från att publiken kommer in i salongen börjar det hända grejer då. Och den har varit ganska komplicerad att skriva. Och nu när vi överför den då till USA på engelska...
Så showen börjar nästan innan man ens har satt sig
stort. Vi kan säga så mycket. Det första som händer när publiken kommer in och ska se Stalker, en halvtimme ungefär innan showen börjar, så öppnas dörrarna. Då är det stora budskap från ledskärmar från scenen där det står, var inte rädd. Kom fram, få ditt foto taget. Det blir kul. Och så står det tre personer och bara väntar på scen med polaroidkamera. Och ingen vågar från början. Sen kommer någon vågar. Och sen så kommer fler och fler bli kö och alla hinner inte med liksom innan showen börjar så här. Alla som kommer fram då, de får sitt foto taget med polaroidkamera. Och så sätts den här bilden upp på en stor, stor anslagstavla. Så den fylls med bilder från publiken som är där just den här kvällen. Mm. Där börjar Stalker.
Fan, Jimmy, vi måste åka ner. Ja. Vi tar med våra fruar och så. Ja, men allvarligt, så åker vi ner.
Ja, det måste vi göra. Det är klart. Om det går att få loss några plåtar. Hur är arenan då ni kommer att spela på där? Eller
vi kommer
teatern?
Spela på New World Stages, heter teatern. Och vi kommer spela i en 499-platsers teater. Det är det största på den. Det finns 5 scener på New World Stages, och detta är den största av dem då. Och det är så att det går en gräns mellan Broadway och off-Broadway vid 500 platser. Så är det över 500 platser, då är det Broadway. Är det under 500 platser, så är det off-Broadway. Den stora skillnaden är ju då att kostnadsläget för en Broadway-produktion är det dubbla eller det tredubbla. På grund av fackavtal, på grund av en massa saker. Så att vi lägger oss på den största möjliga teatern, som är en off-Broadway-teater, utan att för den saken skulle då ta kostnaderna för en Broadway-produktion, kan man säga.
Och det finns då 3 så här stora off-Broadway-teatrar i världen. tre scener. That's it. På en av dem spelar The Play That Goes Wrong, som aldrig kommer flytta på sig. Den bara fortsätter år efter år efter år. Och då är det två kvar. Och det är en av dem som vi har då fått kontrakt på. Först nu då 6 månader. Ett stenkast från Times Square.
Wow. Men ni måste ju ha tagit en jäkla ekonomisk risk. Ni har tagit in kapital, riskkapital och så vidare. Vad krävs för att ni ska överleva? Alltså, hur många gäster behöver komma på varje show? Och hur länge orkar man? Och...
Det är en väldigt, väldigt hävstångseffekt i den här typen av projekt. Och det innebär att om det inte går, så går det inte. Då behöver showen lägga ner. Och man har egentligen losat alla eller det mesta av de pengar man har investerat. Det andra scenariot, det är att det går bra. Och det räcker att det går bra. Det behöver inte ens gå sjukt bra, utan det räcker att det går bra. Så kan det sticka iväg rejält då.
Och då kan det bli en bra affär för investerarna också.
Alltså det kan bli en jättebra investering.
Ja, just det.
För investerarna då. Och på kort tid. Så att det är såna, ja men det är så här, verkligen, det flippar.
Vad kostar det då att sätta upp en sån här föreställning då?
Ja, det spelar väldigt, väldigt, väldigt stor roll vad det är man gör och så vidare. Men man kan väl säga att en off-Broadway-produktion av den här storleken, om vi höftar, att liksom kicka igång den från de allra, allra enklaste, kanske 20-30 miljoner svenska. Oj. Och så upp till kanske, ja men, höftar, upp till 100 miljoner svenska kanske.
Vad behöver ni för att gå break-even då ungefär? Alltså
det är lite
i
hemligt.
Antal,
det är lite hemligt.
Gäster menar du?
Ja men precis, det är lite hemligt.
Men det har man såklart koll på en kalkyl.
Man har stenkoll på
det.
Både vi och investerarna har koll på det.
Hur ofta spelar ni varje...
Alltså vi spelar 8 föreställningar i veckan. Så
8 föreställningar?
Ja, tisdagar är dark och det är dubbla föreställningar på lördagar och söndagar.
Men i ärlighetens namn då, kan man verkligen prestera 8 föreställningar? Alltså är man inte...
Alltså vi tycker det är semester.
Han var ju trött redan på 2-3 matcher.
Nej, men jag tycker man har bara sån här, vi håller en podcast, här, 2 gäster i rad, man blir lite trött i skallen och där ska ni stå fullt fokade. Och,
jo, men jag kan säga så här, de dagar man spelar 2 föreställningar, då man kanske inte gör så mycket mer då. Mm. Men de dagar vi spelar 1 föreställning, men då när vi går till jobbet, vilket vi gör då för att spela en föreställning, då är det, ja men du vet, man kommer till teatern, kanske en och en halv timme i förväg, byter om, checka läget, spela föreställningen. Vi har alltid meet and greet efteråt med autografsignering och fotografering och så här. Det tar också lite tid och så här. Men 5 timmar kanske, någonstans sådär. Så att det är klart, det är socialt, man är lite fysiskt utmattad, men det är ändå, det är inte värsta grejen liksom. Mm. När vi ligger på turné i Sverige, då spelar vi 4 föreställningar i veckan, men de spelar vi under 3 dagar. Okay. Och så att vi lägger nog det antalet timmar under helgen som vi kommer lägga här. Så att det är liksom en 40 timmars arbetsvecka.
Och då
så,
ligger man ute på med buss och man sover i bussen över natten, som man spelar. Enda antingen rivs, man lägger sig på bussen, vaknar upp på nästa ställe. Ja. Det byggs, det är inte vi så involverade i, men det blir otroligt mycket väntan. Det blir otroligt mycket dödtid och det går liksom, det går ju, alltså fredag till måndag går ju. Och då har vi lagt hela den tiden borta i obekvämt och ganska mycket, extremt mycket dödtid som vi inte kan utnyttja. Så att vi kommer jobba ungefär lika mycket. Mm. Vi kommer jobba ungefär 40 timmars arbetsvecka.
Men har man bra och dåliga dagar? Det handlar mycket om dagsform. Kan man vara sådär att fasiken vad grymma vi var ikväll. Idag, fy fan, nailade vi. Och sen ibland kan det vara att nej, fan, idag nådde vi inte riktigt upp till våran
ja, men så potential. Är det väl. Alltså, för vi har en, eftersom det är så mycket som kan gå fel i Stalker, för att den är så svår att spela. Så vi har en recap liksom, efter varje föreställning där vi pratar igenom med teamet. Det är ganska många som är involverade i, igen, vi spelar då på 499 teater, men förutom mig och Peter så är det 12 personer med på bakom scenen, alltså du vet, technical crew. Det är en 5-kameraproduktion med LED, med bildproducent som sitter och realtidsklipper showen. Och ja, men det är ett teamwork liksom, med mycket folk som, ja. Så att vi har en genomgång alltid efter, och den genomgången kan vara 90 sekunder. Det kan vara bara, fan vad bra det gick idag. Men ibland är det också, men det här behöver vi se till att göra bättre imorgon liksom.
Sen är det ju så här också att, och det ska man inte, kan man inte skylla ifrån sig såklart, men det beror ofta också på publiken. Vad får man för gensvar? hur benägen är publiken att reagera på det som händer. Och det handlar ju också om att det man, publiken kanske ger, det kan man då svara tillbaka på. Vilket kanske skapar situationer, roliga situationer eller humoristiska situationer som på något sätt tillför saker. Det har inte alltid bara med en själv att göra. Såklart har det också. Men ibland så får man slita hårdare för att få med sig publiken. Och ibland så får man gå det otroligt lätt.
Hur upplever ni den svenska publiken då? Kan man generalisera det?
För nej, ibland... det går inte att generalisera. Nej. Och faktiskt ganska ofta så beror det inte på dig som person i publiken. Du vet, du som enskild person. Utan det beror på grejer runt omkring liksom, som formar en som en publik. Mm. Det spelar roll vilken veckodag man spelar på. Alltså det är en annan publik än föreställning klockan 9 på en lördag jämfört med en söndagsmatiné. Det är olika publik. Det är olika energi i rummet och så vidare.
Men olika kan också... alkoholmängder i blod.
Absolut.
Men det där är ju märkligt. Jag vet precis som man kan... Jag kan sätta mig in i den situationen återigen när man har varit och föreläst. Man kan ju ha samma föreläsning. Ja. Och det är jubel, folk skrattar och är superinspirerade. Och så kommer man till en annan publik. Och det känns som att det, liksom, det sitter några tråkmånsar där i publiken fast man kör samma. Och kanske skämt eller saker man säger går inte alls hem fast det är egentligen samma sak man säger.
Eller så går det hem och de kommer fram till dig efter och säger,
så kan det vara.
Fan, precis. Vad bra det här var.
Man tror, man försöker läsa av. Absolut.
Men du har inte samma känsla för publiken.
Det är inte samma rytm.
Det behöver inte betyda att de tycker att det är sämre.
Helt
och det behöver inte betyda att det är en sämre föreställning eller sämre föreläsning. Men det är någonting annat. Det är en annan dynamik.
Mm. Men det där var intressant. När du pratade också om det här olika dagar, olika tider, så har jag inte tänkt tidigare. Det kan jag verkligen tänka mig. Är du på en lördag eller fredag, folk är liksom, det är helg och de är lediga och glada, men om det är liksom en söndag eller en måndag de ska upp och jobba till på morgonen så kanske de inte alls har samma
sinnesro.
Har de ätit middag innan eller ligger föreläsningen på en sån tid att de har inte ätit middag, de kommer äta efter och de börjar tänka på mat mitt. Det är så mycket som spelar roll liksom.
Vi hade ju lyckoprofessorn här hos oss.
Ja,
han pratade ju mycket om det där också med när är man som lyckligast, oftast innan förväntningarna, innan någonting.
Inför någonting. Ja. Man är aldrig som lyckligast mitt i.
Utan när du sitter på Arlanda inför semestern. Eller
på man ska på den här föreställningen.
Så, ja, det är spännande det där med energier.
Om man vill komma på föreställningen, hur får man tag i biljetter?
Ja, men det bästa är enklaste, det är att gå in på stalkershow.com. Stalkershow.com. Där finns vidare biljettlänkar och så vidare. Och okay. Det är ju så, det här är lite ett problem tycker jag för liksom så nöjesbranschen över hela världen men i Sverige också, att det är ganska många sajter som har dykt upp som säljer biljetter med väldigt stora påslag.
Just det.
Så man måste alltid vara lite försiktig när man köper en nöjesbiljett, så att det kan vara bra verkligen så att gå på den officiella produktionens webbsite, för den länkar ju alltid vidare till i vårt fall är det lätt, vi kommer att spela på en teater, det är ett biljettsystem liksom, easy peasy.
Men det går att köpa redan nu biljetter? Eller?
Ja, det gör det, absolut.
De släppte för typ en månad sedan.
Hur har det gått då med den här första försäljningen?
Jo, men bra.
Det tugga på, skulle jag säga.
Det är så att biljetter idag över hela världen, men särskilt New York, det säljs väldigt, väldigt kort in på. Mm. Att det går inte att säga någonting förrän vi har spelat någon månad eller
då blir det en snackis också. Ja, men
precis.
Gör det bra liksom.
Vi vet faktiskt inte hur det är förrän man, du vet, är mitt inne i det.
Och sen blir det väl ett rykte och om föreställningen är väldigt bra att folk
ska prata om den
och fler vill komma såklart.
Jag undrar om era spetskompetenser. Kan man säga så här att du är bättre på trick som kräver lite mer fingerfärdighet och du är lite mer hjärnan bakom de mer avancerade illusionerna, eller har ni olika...
Vi är ganska jämna, men ja, vi har lite olika kompetenser. Vi kompletterar varandra ganska bra i det här liksom. Vilket vi kanske är del i framgången för vår del också, tycker jag, att vi faktiskt kan vi fyller ut för varandra, och det är både av scenen och på scenen liksom, att off stage så i arbetet att ta fram en föreställning, i arbetet att ta fram material, så har vi olika kompetenser och som gör att vi kommer längre. Det kan vara så här, jag kan komma med en idé och säga, vad tror du om det här, Jonas? Han säger, nej, det är skit. Ja, okej. Okay. Men då vet jag det. Då behöver jag inte sitta och fundera på det här i 3 veckor och testa och sen så kommer fram till att det är skit. Men sen så kanske det går 2 timmar och säger Jonas, men om man tar det där och så lägger man till det här eller vrid på det här viset. Bara, just det, såklart. Och då kan vi använda den här tekniken som vi läste om den gången.
Det måste ju ha varit en styrka ändå att ni har varit en duo så länge att ni kan... Alltså, det kanske har varit en av framgångsfaktorerna att ni just kan sparra varandra och liksom så hela tiden vända och stöta och blöta, medan vissa som är själva har inte den möjligheten kanske på samma alltså, sätt.
Jag skulle säga att det är en enormt stor del i framgången. Mm. Utan tvekan. Mm. Jag tror inte att varken jag eller Jonas hade kommit så här långt med det vi gör utan att eller var för sig liksom. För det handlar ju också om att vi kan utnyttja att vi är två dessutom. Vi kan ju liksom leda föreställningen på ett sånt sätt att vi trycker på. Alltså det blir ytterligare ett lager.
Det blir väl en mental liksom. Trygghet också. Man kan bolla saker, det kan vara nervositet, nerver inför en stor föreställning.
Absolut, det finns massa
så kunde vi känna inför tävlingen. Vi hade ju varandra mycket också. Man kunde bolla och hur känner du inför morgondagen? Fan, det här vi har tränat inför i många år nu. Nu är dagen inne och så. Peppade man varandra. Så att jag kan tänka mig att det betyder mycket också. Att
absolut.
Är det några andra som kör duo som är riktigt stora just nu?
Ja, Penn & Teller som jag...
De håller på fortfarande.
Det gör de. Mm. De är grymma. Och det här är så häftigt. Du kommer ihåg jag sa att de är barndomsidoler liksom. De är promoting producers för våran show. Så det blev klart för några veckor sedan. Så att,
grattis.
Det är Penn & Teller Presents Stalker med Brynolf och Ljung.
Häftigt.
Jätteroligt.
Men de håller till i Vegas, eller?
De spelar i Vegas. De spelar ungefär lika ofta som vi gör då, sin show i Vegas. Och de har gjort det nu i, jag vet inte, när, snart 20 år. Inte riktigt, men snart.
Men om vi tar det där lite snabbt, om de som känner till lite, hur är det med de här gamla? Han finns väl också, Copperfield, eller kör han också fortfarande?
Absolut,
eller?
Han kör. Och 8 show vi kör ju vi i veckan. Och vi konstaterar att det är ganska mycket, man får ta det seriöst, men det kommer gå bra. Copperfield gör 15.
Oj.
Vi spelar ju också, Stalker i 95 minuter ungefär. Och hans show är nästan 2 timmar.
Gör han det bra då? Är han så här, byggde ett namn när, och tycker ni typ att så här,
han är fortfarande den som leder utvecklingen och hittar på de nya grejerna för illusionister.
Ja, om vi pratar om gör liksom den genren med så här stora illusioner. Han är bäst på det. Mm. Och gör grejer som man bara, jag fattar inte. Liksom.
Men era genre, är det någon mix då kan man säga? Lite
jag har skapat en egen genre. Och det tycker jag att man ser mer och mer bland sånt som är vad vi tycker är intressant trolleri. Då, att det kan kopplas verkligen till personen. Så liksom David Blaine som gör... Han börjar med street magic, men lite det som vi gör då i vårt tv-program. Han liksom myntade den genren, men David Blaine idag det är nästan svårt att beskriva, men han gör verkligen sin grej idag. Ganska freaky grej liksom, som skulle vi gjort det skulle det... Det skulle inte varit bra, det skulle bara blivit någon...
På vilket sätt är det freaky?
Nej, men han fysiskt utmanar han sig själv och gör saker som man normalt inte ska kunna göra.
Det är lite stuntaktiga grejer skulle man nästan kunna säga som verkligen är på riktigt. Han sväljer grodor och
det låter ju helt sjukt. Hur kan man show om det? Det låter bra i alla fall.
Folk får sy ihop hans läppar med nål och tråd och sen så
det
dyker
det
upp
illa när man pratar om det.
Upp ett kort in, men alltså det är verkligen så här nål och tråd och så får de dra så här och så igen det och sen så får de ta ett kort.
Alltså det är annars skapar en genre blandning
som ingen annan känns det som skulle komma undan med. Mm. Men han gör det har blivit vad han gör det så bra då. Och på samma sätt Penn & Teller, de gör sin grej. Dave Copperfield gör sin grej. Darren Brown i Storbritannien som gör på samma sätt har vi det som Brynolf och Ljung har liksom utvecklats till, det har blivit en egen genre som vi gör. Och det är en mix av där vi verkligen så här mixar många olika metoder för att ge känslan av att det här är nog nästan på riktigt.
Det som jag tycker är lite spännande med när man kollar på det här era tv-program och det är ju att alltså, ni ligger ju väldigt nära liksom, den som är där. Medan de här riktigt stora illusionerna ibland typ en Copperfield-show eller så, det känns ju ibland alltså så långt bort, men att ni ändå så här har den här, det kanske är så, nu har inte jag sett er den här showen, men att det finns någon dynamik där mellan liksom, det är lite mer närmare och
det är, lite... ju, det är ju, den här föreställningen är ju väldigt interaktiv också, vi använder kanske 30-40 pers på scenen så att, för, och det handlar också om att man ska komma nära, och det handlar också om att de ska känna att nej, men det är inte långt där borta.
Ja,
och samtidigt så är det här ganska koreograferat upp på skärmarna, eller väldigt koreograferat med när det filmas av, så att man känner som publik att man upplever det som de upplever, och man upplever att de reagerar, och man upplever att det här är inte fake, utan den här människan är faktiskt med om de här sakerna som jag ser på skärmen och som de står en meter ifrån och ser. Så att vi försöker förmedla det här ut till hela publiken, så jag skulle säga att vi har faktiskt lyckats skapa en ganska bra
ja, men det är närhet av det. Det är, när man ser Stalker, det ska ju nästan kännas som att man är med i ett av våra tv-program. Liksom.
Hur funkar det här? Man kan ju också tävla i trolleri. Ni har ju faktiskt ett VM-silver. Det är
hur
helt
sjukt
otroligt.
Är det?
Det är helt sjukt. VM-silver i trolleri. Det är, hur funkar det ens? Hur går det till ett mästerskap?
Ja, men man tävlar liksom i en form som är för Sverige lite udda. Man liksom gör ett nummer som är upp till 10 minuter, tror jag. Och när vi giggar i Sverige, eller när den vanliga magikern eller trollkaren giggar i Sverige, då är det ofta på ett företagsevent man går in och gör, som en ståuppkomiker. Man går in liksom och gör så här 40 minuter eller så här. Så att det är väldigt sällan någon går in och gör 8 minuter till musik eller som ett kabarénummer. Men det är en form som har varit, och jag antar är stor fortfarande runt om i världen, typ ett nummer specifikt liksom.
Det här var alltså Peking 2009. Berätta, hur kan du ta oss dit lite? Hur funkade det och hur gick det liksom?
Vi gillar att utmana oss själva, vi gillar att sätta deadlines. Så att vi ställde upp i SM i trolleri. För att vi hade kommit till det läget då att vi började känna att mycket av det vi gör nu är ganska bra faktiskt. Och vi utvecklar massa eget material, ingenting som någon annan har gjort eller någon annan gör. Det börjar bli unikt liksom. Så då ställde vi upp i SM, och det var det första riktiga tävlingen. Vi ställde upp någon liten grej innan, bara så här. Men
hade ni tävlingsnerver? Var ni nervösa? Jag
kommer inte ihåg riktigt. Jo, alltså, men säkert
då,
lite.
Jo, men då hade vi nog gjort de där numren vi gjorde där på SM, de hade vi nog gjort tidigare ganska mycket. Och nervositet handlar, tycker jag, ofta mycket om att kunna vara förberedd.
Mm,
att ha de förutsättningarna liksom som man...
Men var ni favoriter? Eller?
Nej, vi var väl... Alltså, folk hade koll på vilka vi var. Så här, vi började väl bli lite kända i Sverige kring... Ja, men så här, communityn och... Ja, men så här, och, ja, lite allmänt. Men då så vinner vi SM. Och det innebär då att vi blir uttagna att tävla VM för Sverige.
Fy fan, vad häftigt.
Ja, häftigt.
Okej, då gör vi det här då.
Och det var då, alltså i Peking, så ni drog iväg till Kina.
Okej, då kan vi göra så här. Vi kan då ta akten som vi har vunnit med Sverige. Som kommer att kunna... vi kommer väl kunna göra det utan att skämmas i VM. Men det är VM liksom.
Mm.
Så vi går in och kollar, men hur ser VM-akter ut? Okej, folk tränar 3-4, ibland 8 år på sina VM-akter då. Det är,
då hade ni 10 minuter.
När är VM liksom? VM är om 4 månader.
Och då skulle det vara ett nummer på 10 minuter.
Ja, men upp till 10 minuter. Mm. Man spelar så här, mellan 5 och 10 minuter. Liksom.
Man kan lägga till då att den våren så gjorde vi också Talang i Sverige.
Ja.
Så att det var ju lite så att det var ju, vi hade nog gått vidare då när vi gjorde SM. Men vi hade en semifinal och vi hade en final framför oss också då som vi skulle göra i Talang. Så att det var... Lite
mycket på en gång
fokus
liksom.
Också då.
Vi tar hjälp av vänner som liksom duktiga trollkarlar och så här, börja skriva, okej, hur ska den akten vara? Okej, vi baserar den på SM-akten, men vi måste göra någonting mer, måste göra något intressant av det här då. Så att vi egentligen låser in oss under sommaren och bara försöka utveckla, försöka hitta på originellt material som ingen har sett förut. Och vi sätter en akt som vi bara... det här känns bra. Det här är vi liksom nöjda med. Det här kan vi göra utan att skämmas. Vi åker till Peking. Vi tävlar då med... Jag vet inte hur många det är. Jag säger hundratals. Men det är många som ställer upp. Och det är lite olika kategorier då, som man liksom tävlar i. Så här. Och vi tävlar i Comedy Magic. För att det var det den här akten blev. Den blev liksom rolig. Fast man blir jävligt blåst också.
Vi ställde nu upp i Parlor i Simon och flyttade oss till Comedy.
Ja, men precis. De tyckte att det här är kul. Och vi Och vi tar silver i VM i trolleri.
Jäklar.
Ja, häftigt. Det är kul.
Var det liksom då ni förstod att fasiken, vi kan gå hur långt som helst?
Nej.
Eller förstod ni det redan innan? För att ni har, alltså, ni har ju varit grymma på att bygga ert eget varumärke under de här åren, verkligen.
Vi har ju byggt... Alltså, ja, det här var ju kanske första grejen som vi gjorde då, liksom. Men, och det här var 2009.
Alltså, så jag blev chockad, precis, kan jag säga. Faktiskt. Jag hade inte förväntat mig det. Att det skulle gå så bra.
Hur var det med när ni var med i Britain
Got Talent? Det här med glädje också, så här, mitt uppe i det då. Att det är ofta förväntan och sådär. När kunde jag känna glädje? Några sekunder. Ja.
Så vill man vidare. Det är vidare hela tiden.
Men ni har ju tävlat några gånger i Svenska Talang. På tal om att tävla.
Ja, men precis. Och men det Britain. Är ju tv-program egentligen. Ja. Där man,
där men där gick det väl bra?
Det gick jättebra där också.
Ja, nej men absolut. Vi gick till final och...
Hur gick det där i Storbritannien? För den är enorm i Britain.
Semi var vi där. Ja. Det här var ju lite... Vi här var lite före den tiden när trolleri var ganska ovanligt i de här Got Talent-programmen.
Och det gick inte bra för trolleri i de programmen. Så att det gick jättebra. Han som då var, eller blev vår regissör sen då, Hans Marklund, han satt i publiken.
Ja, just det, det gjorde han faktiskt.
Och när vi gjorde det här numret som vi gjorde i semifinalen, vi fick stående ovation och publiken skrek. Mm. Och de fick klippa ner där. Alltså de fick liksom bryta och så här. Så att man ser inte det. Det ser ju fantastiskt ut i tv. Men på plats så var det... Nu vinner vi gott alla. Men särskilt då så handlade det väldigt mycket om att man hade behövt bygga ett varumärke. Man behövde vara lite... känd eller på något sätt ha en following liksom. Mm. För att folk ringer in och röstar och så vidare. Så att de som det gick bra för det året, det var sådana som var grymma, men de hade också liksom redan 180 000 följare på Twitter. Och vi hade inte följare. Så det var nog kört liksom. Men det gick jättebra.
Vi gjorde två fantastiskt bra framträdanden i Britain's Got Talent. Och vi fick enormt bra recensioner och vi fick jättebra material som vi har kunnat använda sen. Efter det också.
Var det en viktig språngbräda framåt?
Ja, men det var det definitivt.
Det var det.
Att framförallt att man får, i det läget vi var då, så behövde vi lite den typen av material som man kunde visa upp. För att man behöver kunna visa, vi har gjort det här, vi har gjort det här, vi har gjort det här. Och det är ju hela tiden så i den här branschen, man måste ju bevisa sig om igen. Det går inte riktigt att komma tillbaka och köra för en stor uppkomiker. Du kan inte komma tillbaka ett år senare och köra samma skämt.
Nej.
Och det är lite samma sak för oss också, att vi behöver uppdatera oss kontinuerligt. Varje gång vi gör material offentligt eller i liksom tv, så behöver vi sen uppdatera. Nästa gång fick jag inte göra samma grej igen.
Jag har två, vi kan inte hålla på här hur länge som helst.
Trick.
Ja, då okay. Kommer vi fram till den här punkten vi har väntat på.
Ja, de ska tydligen göra något trick på oss.
Det är därför vi är här.
Ja. Och det är därför vi har valt att spela in i en glasbur 40 meter över mark.
Exakt. Nu börjar vi ångra oss.
Fan, vi skulle ha tagit något.
Det var någonting där. De ville byta studio och grejer.
Herregud.
Nej, ingen kommer att dö.
Okej, det låter tryggt i alla fall.
Ni kämpar över folkarna där, eller hur?
Ja, det är några år.
Ja, men bra. Då ska vi göra någonting som det är lite så här, det är bra att ni är så tajta liksom.
Yes. Och jag kommer in mellan er här för att det är nämligen så här, vi ska ha en penna, vi ska ha en kort, ni ska få varsitt kort, du får säga stopp någonstans var du vill.
Stopp!
Där, toppen. Och då hamnar vi på en klöverfyra och en hjärtenia. Eftersom du tar stopp så får du bestämma, vill du ha nian eller vill du ha fyran?
Jag tar nian.
Du tar nian.
Nu vill vi ha era autografer.
Tjena, varsågod. Ja. Signatur, stort över alltihopa. Jäkligt
poppsigt. Den där kan han aldrig härma.
Exakt. Och så, du får pennan och så får du signera fyran.
Det är lätt att komma ihåg vems kort som är vems också, eller hur? Med signatur och allt. Yes. De här två korten.
Vilka poffs här.
Gud. Det är den korten vi behöver. Så vi lägger ifrån oss resten av kortleken. Så lägger vi de här baksida mot baksida. Och så ska vi faktiskt ta och förstöra korten. Så att vi viker dem på mitten. Där någonting. Och så river vi dem mitt i tur. Och efteråt när ni liksom funderar på vad fan var det som hände, så kanske man tänker så här, men rev de verkligen korten i tur liksom, är det en illusion? Nej, men det är på riktigt. Ni ser, det är ingen... De går sönder, eller hur?
Ja. Just det. Om du håller ut din handflata, så tar vi de fyra delarna, lägger dem där. Martin, du tar din hand, lägger dem.
Kom fan inte att säga att de blir hela. Alltså.
3, 2, 1. Om du snäll och lyfter på din hand. Fyra delar, nyss. Numera två kort. Men vi gillar ju att göra saker som ingen någonsin har gjort.
Nej, men fy fan.
Så att vi har skapat två stycken helt... unika kort.
Men vad fan, det är helt skit. Det är hälften klöver 4 och hälften hjärte 9. Och det är halva din autograf och halva min.
Ja, det är hälften och hälften.
Ja, men det är helt sjukt.
Ja, det är sjukt.
Hur fan gör ni det här?
Det var ju faktiskt era händer, så att ni får ta lite cred för det.
Ah, shit.
Ja, men allvarligt alltså.
Fast man visste att man skulle bli blåsa man hem.
Jo, men jag la ju min hand på dig. Det kan ju liksom inte...
Jag ska komma på den här lösningen i natten när jag sover.
Han är djupt den här killen. Han kommer att ligga och grubbla och grubbla. Nej, helt otroligt. Vilket jäkla tryck alltså. Får vi behålla de här?
Såklart.
Underbart.
Tack.
Vilket det är, vi ska ta den två brottabrödakort nu.
Precis.
I brottabrödestudio.
Underbart. Men, Stalker då, nu när ni åker till New York. Har det varit svårt att göra det på engelska?
Det vet vi ju inte riktigt ännu. Men,
ja, men när ni har tränat och förberett.
Nej, men vi tar det på allvar. Och sen är det mycket av repetitionen nu för en live-publik. Den sker ju på plats. Så att det är där vi får prova. Det är där vi liksom moddar till nästa dag. Det här kan bli tydligare. Det här kan liksom...
Är det inte någon av er läst det någonstans har varit ståuppare innan? Eller?
Ja,
det är det. Ja, okay. Så du har lite...
Vill inte mig för.
Så det är ändå ett visst typ av tugg där. Du kanske alltså, flirtar med publiken lite på en ståuppares vis lite grann.
Jo, nej, men det, jag skulle säga att det jag gör på scen, det spelar stor roll att jag har... Att jag gjort stand-up innan. Och jag lade liksom aldrig av med stand-up.
Just det.
Det var bara att jag slutade uppträda. Det var inte så att jag bestämde, nej men nu kör jag ingen fler stand-up-föreställningar. Utan det var mer så att vi fick så jäkla mycket att göra. Så att då, ja men, ja. Och sen började månaderna gå och liksom sen gick det år och så vidare. Så att jag tänker, någon gång ska jag göra det där igen då.
Men försöker ni låta som proffsiga på engelska? Eller är det lite charmigt? Det finns ju vissa som driver lite med det där, att man alltså, är skandinavisk.
Vi kommer inte att... Men vi kommer vara oss. Ja. Vi pratar engelska så som vi pratar engelska. Sen är det ju så här, en föreställning som detta. Det är ju inte så att vi hittar på föreställningen allt eftersom. Även om det kanske är känslan. Utan det är ju ett manus. Det är ju ett ganska tajt skrivet manus. Så att... Sen så efterhand så kommer vi att bygga på det med olika saker, men vi har ju alltid manus att falla tillbaka på. Så att, alltså, sen behåller vi väl gärna våra svenska lite accenter och sådär. Det kan väl inte vara dåligt, tänker jag.
Skiljer sig humorn i bland amerikanerna om man jämför med oss svenskar? Tror ni?
Ja, lite grann sådär. Men det är ju som vanligt, man känner in det. Så att
För de brukar säga att vi har ju hört att vi svenskar och engelsmän har väldigt lik humor. Den kan vara ganska rå och sådär.
Ja. Fast men det alltså, kan ju amerikanerna vara också, vet, herregud. De kan vara fruktansvärt hårda i vissa shower. Liksom. Gå på absint i Vegas liksom. Och det är, oj, det är svordomar och det är tillmälen av alla de sorter som roligt kastas på publiken.
Peter använder ordet tillmäle för att beskriva hur hård den show är. Det är tillmälen. Och
det är inte PK någonstans överhuvudtaget.
Men så här också. Edvard af Sillén som ju regisserar showen, han har liksom en assistant director på plats också som vi, som lite är från att kunna rådfråga, checka referenser och så här som kan vara med och bolla liksom ur regiperspektivet.
Kommer Edvard vara på plats eller?
Ja, det kommer. Skämten handlar ju ofta om att översätta svenska referenser till amerikanska. Och kan vi hitta liknande referenser där så kommer skämtet funka lika bra för samma situationer är oftast roliga både där och här.
Ja. Men jag tänkte på Alltså jag såg den här, har ni sett han finska ståuppkomikern som gör show i USA?
Ja.
Som driver väldigt mycket med det här. Ni har inte gått så långt att han pratar liksom engelska. Han vill nästan överdriva det här. Liksom.
Nej men precis, han är ju jävla finska.
Ja,
alltså.
Exakt.
Han är så finsk. Men det är
inte den, ni kommer inte gå in i de rollerna av en typisk svensk.
Nej, liksom. Däremot är det, nej men vi har lite svenska referenser. Mm. Alltså lite så här skämt som bygger på att vi är... liksom från Sverige. Lite grann. Bara så här.
Men ett spår som jag hade där, det var det här med, ni var inne på att man pressar gränsen hela tiden. Man hjälper varandra att utvecklas. Både ni som duo men också ni inspireras av andra duktiga magiker. Och så här. Hur tror ni att det kommer vara i framtiden? Vi pratade lite här innan inspelningen om de här filmerna, The Prestige och Illusionisterna, de heter de här, där gränserna pressas och där det till slut blir liksom blodigt allvar.
Ja, att Peter måste dö.
Ja, exakt. Men
är det din fråga?
Ja, men hur långt kan, alltså, kommer gränserna pressas på så sätt att det blir liksom, ja men att man måste vara ute i något periferi där det kanske liksom börjar bli farligt, eller det kanske är det redan.
Nej, men vissa driver ju så, till exempel då David Blaine, han driver ju åt det hållet, han gör ju så som är, där han riskerar att dö egentligen. Mm. Det är inte den typen av gräns vi driver. Vi driver det här egentligen mot gränsen. Vi försöker närma oss att med kombinationen av metoder vi använder så försöker vi närma oss gränsen för när det börjar sort of bli på riktigt.
Mm.
Igen, utan att vara övernaturligt. Mm. Men där vi kan i vissa sammanhang, i vissa kontext veta vad du tänker.
Det är spännande där, för det måste ju vara en jävla gråzon där. Man tänker att liksom just så här, vad är på riktigt och vad är inte på riktigt? Jo, men på ett sätt är det ju på riktigt. Och liksom, när de gränserna...
Det är på riktigt, men inte över.
Upplevelsen hos den som är med om det här, är, för den personen är det här på riktigt.
Ja.
Så att det är fel att säga att det inte är på riktigt, för alla upplever det här, som Jonas sa innan, att det du upplever genom tv-rutan, det upplever de på plats också. Så på det viset är det riktigt. Men vi, vad det vill säga, inte på riktigt handlar om då övernaturliga förmågor. Det har vi inga.
Mm.
Varken jag eller Jonas tror att det finns övernaturliga förmågor, utan...
Nej, jag skojar. Nej.
Nej, men det finns ju magi om man tittar i vissa kulturer.
Ja,
där det gör väldigt läskigt. Och...
Det händer ju att folk som på något... Alltså, det händer ju att folk säger att okej, ni kan säga hur mycket som helst att det här inte är övernaturligt, jag vet. Jag vet att ni...
Jag vet att ni kommer...
Jag vet vilka ni är.
Ja,
jag vet
att ni kommer att ni är från en annan planet.
Och den typen av kommentarer får vi på riktigt från folk som skriver på Instagram och Facebook. Ja, men jag vet hur det här går till.
Konspirationsteorier att ni...
Men tänk, så att vi sitter och...
Tänk om de är utomjord.
Ja, vi blir lurade. Ja, men det är spännande ändå någonstans. Att aldrig riktigt veta. Men det jag tänkte fråga också var det här med att om man är lite ung nu och intresserad av trolleri och sådär, var börjar man någonstans och rodda? Liksom?
Ja, men man kan bero på hur ung man är naturligtvis, men man kan börja med att gå till biblioteket, det gjorde vi. Det är inte alla som gör det idag, men där finns liksom resurser. Där kan man, du vet, så här, låna en bok, börja sådär. Men viktigaste rådet, det är nog att försöka söka kontakt med andra som är intresserade av samma sak. Man är ganska ensam där i början och kan, du vet, det är svårt att komma framåt. Det är en annan grej, man tränar hockey med ett lag liksom. Så att det finns i Svensk Magicirkel till exempel, som är en intresseorganisation för trollkarlar i Sverige.
Och sen finns det lokala föreningar runt om i Sverige också.
Men man kan liksom googla lite där, se om man kan få komma på någon medlemsträff och sådär. Och då kanske man träffar någon, är man 11 år eller 19 år, då kanske man vill hänga med någon i ungefär samma ålder. Liksom. Och då kan man träffa, kanske, om man har lite tur, sådana personer genom där. Så att det är en bra start.
Jag kom faktiskt att tänka på en sak. Jag kommer ihåg nu, du hade ju en trollerilåda när du var liten. Som du höll på med, kom det där med trollstav och det. Du var så jävla dålig.
Alla de här frågorna du ställer nu, om man är liten och
det är så att du inte frågar åt en kompis.
Men det är viktigt med förebilder. Där har ju ni en jäkla roll. Tänk hur många 10 år.
Här sitter en misslyckad trollkarl.
Det är svårt att lyckas med de trollerilådorna, kan man säga. Det är inte den vägen man ska gå.
Det var inte dig det var fel på. Det var lådan från Hongkong.
Det var dålig publik också. Men,
hur många har någon gång varit fascinerad och liksom haft en trollerilåda? Alltså jag menar att det är mer än hälften av alla svenskar.
Ja, samma här. Jag hade också en trollerilåda, höll på där och skulle trolla. Man var ingen
men det, ja, och det är därför jag, det är det som är så fascinerande just det där. Att det var därför jag ställde den frågan. Att jag vet att det är så många som är intresserade, tycker häftigt, skulle vilja briljera på någon fest. Och så här, men jag tror att det är, ändå vet man än idag inte riktigt var man ska börja. Liksom,
så här. Nej, jag tror också, alltså, så här, problemet är inte bara att man inte vet var man ska börja. För att även om man vet var man ska börja så är det är ganska mycket jobb att lära sig det där första. Att våga sätta sig ner, läsa igenom den här boken, träna på tricket så pass mycket så att du faktiskt kan visa upp det. Du kanske måste testa, du kanske måste göra det i 2 veckor. Och du måste kanske sitta med det 1 timme om dagen i de 2 veckorna. Hur många lägger 1 timme om dagen i 2 veckor på att lära sig någonting?
Det är inte så farligt egentligen. Alltså det är inte så mycket tid. Men det är ju motigt. Liksom. Ja.
Men jag tänker när ni är på en fest och sådär. Ni måste ju alltid vara höjdpunkten. Och det måste ju också vara ganska jobbigt ibland. Folk, fan kan ni inte köra någon trick då?
Slänger
kan
fram en kortlek och sådär. Vad trötta ni måste vara.
Vi har inga kompisar.
Ja, men vi har bara varandra.
Lite så är det. Vi är kanske inte supermycket på festen nu. Ja, men så, jo, men...
Men vilken,
det, nej, men det blir liksom inte i den kontexten.
Fast där känner du igen. Så vet, när de blir fulla, då ska de ju hela tiden komma fram.
Ja, och
det är inte så jävla starkt.
Det är samma för alla som har någon form av kändiskap, skulle jag säga.
Spetskompetens.
Ja, och det handlar... Om man kan tycka att ja, men varför gör de inte det? Eller varför är de lite otrevliga? Nej, men vi är inte otrevliga. Men det här är vårt jobb. Vi jobbar med det. Är man en sångare eller sångerska som är superduktig, så klart man inte ställer sig och sjunger på en fest liksom.
Men jag skulle säga att det har förändrats över tid. Det var vanligare förr. De flesta som kom fram en liksom vanlig dag på stan eller på i de här liksom kontexterna, fester så här, de kommer fram och vill säga men jag tycker fan ni är grymma, kan inte vi ta en selfie liksom. Och det är ju en helt annan grej. Det är jättekul så där. Men det är sällan vi liksom drar upp en kortlek och börjar
trolla på kaffeoperan. Nu är ni i en relation, men nu måste vara en riktig sådär brudmagnet när man kan trolla. Och liksom man är på en fest och följ med hem till mig, ska jag trolla lite.
Jag tror inte att de var i en relation.
Nej, men inte med varandra. Men de är i en relation med sina respektive. Men... det måste ju vara en riktig brudmagnet. Så här. Fan, gumman, häng med efter mig, ska trolla lite.
Inte just den linjen då, kanske.
Klassiska trollerilådan under sängen.
Ska ta fram trollerilådan.
Det är väl sexigt med folk som är bra på någonting, absolut. Oavsett.
Och det är socialt, såklart, också.
Det är en anledning för någon att ta kontakt, att du är duktig på något och att de vet det.
Mm. Men är det inte tvärtom då att folk ska imponera på er och ni bara sätter de sämsta partytricken ever?
Ja, så det måste ju vara jobbigt.
Det är väl 2 eller 3 som någon går runt på.
Är det någon sån där klassiker som så här, och ni bara, åh nej, inte igen.
Ja, precis. Någon som så här börjar lägga kort i högar.
Och man ska, vilken hög ligger ditt kort i?
Och man ska multiplicera antalet tändstickor i asken. Så.
Finns det någon annan svensk trollkar eller duo eller någon som har gått väldigt långt.
Nej.
Internationellt. Joe Labero kanske vissa tänker på, jag vet inte.
Nej, men precis. Nej, men Labero, han gjorde ju show i Vegas för några år sedan. Och det har ju ingen annan gjort, till exempel. Annars är det...
Men inte på den här nivån?
Nej.
Var inte ödmjuka nu. Få höra nu.
Nej, men
det handlar inte om att sänka hand. Men om man tänker så här, Joe Labero, man kan ju vara bra på ett varumärke, att man syns mycket. Men är han i era termer en liksom världsskicklig inom genren?
Alltså det är ju bättre att andra får bedöma det. Men han kanske inte gör den typen av unik föreställning som vi går och ser när vi ser andra föreställningar. Men med det sagt så är han ju han underhåller ju liksom och är bra och han har en stor following i Sverige.
Han är duktig på det han gör.
Ja, men absolut.
Det är ju helt olika genrer.
Ja.
Det är lite grann som att jämföra brottning och fäktning liksom. Ja.
Men det är, man ska säga...
Eller jämföra klubbmästerskap med VM.
Ja, precis.
Det är tufft att gå in i Vegas och göra en show på det viset. Därför att det gör man ju ofta med det behöver man göra med ett etablerat varumärke. Det är svårt att bygga ett varumärke i Vegas. Då. Och såklart att Labero inte har ett varumärke i Vegas. Utan det, ja, men det är de världsstjärnorna. Mm. Så att det är.
Men hur fick han den möjligheten?
Nej, men det skiljer sig då i New York. Vi var inne på det här lite då, att man behöver en general manager i New York, alltså som projektledare. Och de behöver tacka ja till projektet, för de kommer lägga ner jättemycket resurser utan att få betalt. Utan de får betalt egentligen när showen går till premiär, när showen går break-even. Samma sak med teatern. Teatern behöver säga ja för att de tar en jätterisk i det här. De går produktionen bra, då går det bra för teatern. Så att skriver teatern kontrakt på 6 månader, då liksom, det här är vad vi satsar på vår största scen. I Vegas funkar det inte så. Utan i Vegas kommer man egentligen med en säck pengar och hyr en teater. Och ska man liksom vara lite krass, ingen kommer bry sig om hur det går. Så att du kan hyra en teater eller en scen i Vegas då. Mm. Och det är så att det, i fallet med Labero, det hade liksom inte spelat någon roll hur bra han än var. Den showen hade, det skulle så mycket till för att den skulle kunna spela det år efter år. Mm. Det var liksom inte hans fel, men så att säga.
Nej,
att
nej,
den la ner. Därför att det går inte att göra så med ett, det går inte att komma med ett oetablerat varumärke liksom. Ja. Så att det är till och med Penn & Teller, när de då som världsstjärnor och liksom amerikanska tv-personer, de kommer att sätta upp sin show i Vegas. Så ja, men de var så chockade över det, men har inte sett upp liksom billboards för att göra reklam, så bara, nej, men det är så här, you're on your own liksom. Så att det är en
tufft.
Det är tufft och inte bra. Det är bättre att göra business av att alla sitter i samma båt, alla strävar åt samma håll. Teatern vill att det ska gå bra, producenten vill att det ska gå bra, artisten gör allting liksom.
Men med det sagt, har ni ändå en dröm om att göra någonting i Vegas?
Nej, inte på det viset. Det är klart, vi kan säkert tänka oss att gästspela. Gästspela i Las Vegas kan jag och Jonas absolut tänka oss, men då handlar det om att man är där i 3 månader eller något åt det hållet. Vi är inte intresserade av att bosätta oss i Vegas i 5 år. För det är också så som vi var inne på innan med i Vegas. Det kommer in 200 000 nya människor varje dag. Mm. De är där i 3 eller 4 dagar. De går och ser en show. Vad tittar de på? Jo, de går på Elton John eller på Celine Dion eller på
Copperfield
eller någon annan. Och så åker de därifrån. Du har ingen, du kan inte få ett buzz i Vegas på det sättet. Det kan såklart sprida sig, men det är en helt annan dynamik. Ja,
och det finns ju undantag, Absinthe som du nämnde förut. Absolut. Det är liksom senaste showen som gick in där utan varumärke. Mycket kapital i ryggen i och för sig då, va? Men som var skitbra show liksom. Och som där.
Vad är de, Absinthe?
Absinthe, ja, men det är en slags varietéshow liksom. Mm. Med väldigt hård jargong liksom. Svinkul.
Mm. Lite spegeltänt koncept med scen i mitten och folk som
men
sitter runt.
I våra ögon så är New York, det är en preferens, men New York spelar vi ju hellre i än Vegas. Mm. Vi kunde ju egentligen, med Stalker nu, vi kunde ju valt Vegas. Nu tror inte vi att vi i den här kontexten hade lyckats där heller. Liksom. Just, vi vill ha ett team. Vi vill ha en teater som bara, det här satsar vi på.
Staden, hur själva utformningen är med de boende kontra Vegas, det kommer in. Och det,
att bo i Vegas är som att bo bredvid Bergdalbanan på Disneyland.
Exakt.
Men hur fick du en tag i boende i New York? Det måste vara jättesvårt. Det är superdyrt. En av de dyraste städerna i världen att bo i.
Vi har ju, ja, men det är just det, att det här är ett sånt stort team, det är så många som jobbar med den här showen nu och som vill att det ska gå bra och så vidare. Så att projektledaren, general manager, det är ju, de ordnar boenden, de fixar, det är jurister, det är revisorer, men så här, det är väl, jag vet inte.
Så ni har fixat en sån här takvåning som jag och brorsan har här i Stockholm.
Nej, men, och grejen är att man behöver ju hjälp med allt det här. Vi kan inte liksom leta lägenhet i New York när vi ska stå på scen. Vi behöver koncentrera oss på det vi ska göra. Men befogad fråga liksom.
Men det som är grejen där borta också, att alla har verkligen en funktion. De gör ju det här hela tiden. De vet att ska vi ta in. För det handlar inte bara om folk som kommer utifrån andra länder, utan det här handlar även om folk som kommer från andra delar av USA och som ska sätta upp på Broadway eller off-Broadway och ska spela där under perioder. Ja, men de här människorna måste också ha lägenheter. Så det finns ju ett system som är väldigt, väldigt, väldigt fyrkantigt, där alla vet exakt. Ja, men för boenden, då tar vi in den här firman och den här firman och den här firman. De letar lägenheter, de har kunder, De jobbar med det här. Mm. Vi tar in jurister som ser till att visumen förbereds på rätt sätt för hela det svenska crewet som kommer. Så att det finns ju liksom en roll för alla. Det som görs av en person i Sverige görs av tre personer där borta. Mm. Men det innebär också att sakerna blir faktiskt gjorda, för de har ett väldigt smalt intresseområde där de ska lösa exakt det här.
Jag tänker också, om det nu skulle bli en succé, eller när det blir en succé, det måste ju finnas en väldigt, väldigt uppsida också. Jag tänker rent ekonomiskt för er, om det blir riktigt bra.
Det gör det, naturligtvis. Och vi har ju igen, vi har tagit in riskkapital för det här. Det är egentligen massa olika investerare som gått in i det här projektet. Namnkunniga svenska riskkapitalister. Jäkla skönt gäng, olika.
Jag känner ett par av dem.
Ja, det gör det. Mm.
Och de ska tillbaka sina pengar först, eller?
Så är det. Och vi har strukturerat det här då med hjälp då av KGM, vår general manager och allting. Så att vi har okej knappt betalt. Nej, men vi har okej betalt under tiden vi gör det här. Upp till break-even. Sen kan vi tjäna ganska mycket pengar på det här. Om och när det går bra då. Men vi har liksom format det så här så att investerarna går först ganska länge, och vi är också med och liksom satsar lite kapital i det här.
Intressant att höra de här setupen bakom.
Ja, verkligen.
Och
verkligen.
Vi som håller på med en film också, vi förhoppningsvis blir våran bokfilm. Känner ni igen lite av
fight for livet.
Också det här sättet att ta in kapital, hur investerarna, hur man ska prioritera dem och hur det kan bli sen i slutändan. Bra eller inte bra, beroende på hur...
Sen är det ju så här för mig och Jonas att ja, det är klart att det finns en jättestor fördel att tjäna pengarna. Och det är en stor drivkraft i det för oss, självklart. Men man får inte heller glömma bort att det är ju så här att spela, att ha ett lyckat projekt som spelar i New York, vad det medför rent... egoistiskt, inte bara av pengar utan bara känslan av att fan vi har skapat den här föreställningen, vi har satt upp den i Sverige, vi har tagit den till USA, vi har satt upp den här och nu blir det succé här borta. Alltså just själva den resan.
Ja, men det är ju en framgång.
Alltså, det är så
som idrotten.
Nej, men det är som idrotten, man tar den här medaljen. Det är inte alltid att det innebär att man tjänade massa pengar.
Inte våran idrott.
Men det är men vilken lycka. Och just den har man ju med sig, det har man ju med sig hela livet.
Ja,
jag tänker klart på det när jag tog medalj i OS. Det var lite just den här grejen att jag tjänade inte en enda krona i princip på min OS-medalj. Men däremot så... var ju jag grät ju, och det var ju hur mycket känns som helst. Så det finns alltid ett annat värde som kommer före pengarna. När man verkligen brinner för någonting och när man vet hur mycket tid och...
Men du hade gråtit lite mer om du visste att du fick några miljoner också.
Kanske, men... det vet man inte.
Ja, det var duktigt på business ändå efter
kanske. Nej, men det finns så många likheter för lyssnarna också. Jag tror att alla vi som någon gång har verkligen dedikerat oss till någonting väldigt mycket. Sen är det inte alla som väljer att göra det, men om man har gjort det så att man vill bli bäst i världen på någonting. Och när man väl lyckas så är det, tror jag, att pengarna är ändå alltid lite sekundärt. Sen måste man ha bread on the table och så vidare. Men just det där som du är inne på, att den här egna, att man har pressat sina egna gränser och ser att fasiken, kolla, vi drev mot det här. Och
så
lyckades.
Hårt som ni har kämpat. Ja. Och sen när man väl uppnår den här drömmen, den är ju
och jag skulle säga
obeskrivlig.
Så att det är det som pengarna gör, som jag kan se framöver, om det nu går så bra som vi hoppas och tror. Det är ju att man får möjligheten att göra det här igen. Och man får möjligheten att utveckla det vidare. Därför att det är inte bara så att att pengarna betalar ens lägenhet eller ens boende eller vad det nu är, utan det ger också möjlighet, det skapar förutsättningarna för att kunna ta nästa steg också liksom. Så att det är inte heller att förglömma.
Jag har en sista fråga, jag tror att det börjar närma sig sitt slut. Vad gör ni om 10 år? Vad är ni då någonstans, tror ni?
Det har jag jättesvårt att svara på faktiskt. Därför att vi sätter upp mål hela tiden. Vi gör grejer som känns viktiga och roliga. Men 10 år, det känns så långt fram liksom.
Ja, men vad skulle du vilja vara någonstans då? Eller ni? Alltså, om 10 år?
Det sjuka är ju att det vi gör nästan hela tiden, det är lite så här drömmen. Alltså, när vi har spelat då våra föreställningar i Sverige och nu då har liksom kunnat köra 3 1,5 års produktioner liksom, där folk kommer och köper biljetter till våra föreställningar. Det har varit drömmen. Det har varit helt fantastiskt.
Ni är så fokade på nuet,
ja,
kan man säga.
Ja, och nu då, att spela i New York. Så att börja prata om vad är drömmen efter det. I don't know. Alltså.
Men det, om ett år då?
Ja, men precis.
Då är vi kvar, om vi säger ett
då, då är vi kvar i New York. Då
ja, spelar, men spelar vi. Och då blir vi succé förhoppningsvis. Ja.
Så okej, okay, så drömmen om ett år det är att det är jäkligt svårt att få tag i biljetter till Brynolf och Ljung Stalker på Manhattan. Vilket innebär att ska man se showen, då är det säkrast att gå in och boka biljetter nu.
Bra. Men tror du att ni kommer vara en duo om
ett år?
Nej, men om 10 år.
Ja, det tror jag.
Det tror jag. Mm.
Ja, absolut. Och jag ser inget slut i detta.
Har ni bråkat någon gång? Alltså en riktig schism där det liksom så här...
Inte blir... riktigt så här, men det är klart att vi blir ovänner ibland. Liksom.
Eller, ja, men tjafs är en sak. Men jag menar där ni så här, har funderat på att bryta hela... Alltså, där
nej.
Spännande.
Det vi gör vi bäst.
Tänksamma liksom om varandra också.
Och det gör vi bäst tillsammans.
Sen är, man ska ju göra olika grejer som man inte tröttnar liksom. Så att man har ju en massa saker man blir intresserad av så här, men
fint ändå projekt, för att liksom. Jag tänker att många som bygger ett varumärke tillsammans kanske håller ihop lite på grund av varumärket och sådär. Men här känns det...
Tänkte du på brottabröd eller? Har du känt hur det är? Han tycker jag är så jävla jobbig, brorsan.
Fan,
nu har vi den där jävla
måste
jag.
Vårt varumärke är tillsammans. Vi är väldigt beroende. Det är som många andra företag, om du startar, ja, men då kanske du kan göra en exit. Det är ingen av oss som kan göra en exit på det här. Hur fan skulle det funka?
Nej, men ett varumärke, det är klart att det även om ni såklart har ett starkt namn så blir ju inte det alls samma om Brynolf och Ljung.
Utan Brynolf, ingen Ljung. Utan Ljung, ingen Brynolf.
Nej, men det är lite som ABBA. När de gick skilda vägar, då var det ju...
Det gick ju ganska bra för dem i alla fall. Alltså, det gjorde...
Ja, men det gick ju med sen...
Det
var bästa exemplet. Ja, det har det gjort. Ekonomiskt
har det ändå gått helt okej för dem.
Ja, det har det gjort. Det beror på hur man mäter framgång.
Det finns bättre exempel.
Så är det. Ja, det har du ju rätt. Ja, ska vi avsluta med det? Ja, en liten skratt.
Finns det hur mycket som helst. Och,
tack
man,
snälla.
Man går ju inte härifrån liksom mer klok. Man blir ju nästan bara mer irriterad när man går härifrån.
Det har varit en stor ära och vi vill verkligen önska er all lycka till och vi kommer åka ner och kolla på showen.
Vi ses i New York.
Ja.
Det måste vi göra.
Ja. Tack ska ni ha.
Tack.
För några år sedan så bestämde sig jag och brorsan att berätta våran gripande historia i bokform. Boken blev väldigt uppmärksammad där vi berättar om vårt liv både vid sidan men också vägen till medaljerna. Vill du ta del av våran bok och samtidigt stötta podden så kan du swisha till 123-478-9103. Swishnumret har du också på vår Instagram, brottarbroder. Så swisha 150 kronor eller mer så kommer vi skicka en signerad bok till dig. Och glöm inte att skriva din adress när du swishar så vi vet att vi ska skicka den. Vi vill tacka våra samarbetspartner som gör våran podd möjlig. Vi vill tacka restaurang- och konferensanläggningen Eatery som är fantastiskt. De har den bästa maten, de bästa restaurangerna runt om i Sverige. Vi vill tacka våran gästbokare Åsa Turhammar som är grym. Hon avlastar oss med massa arbete och bokar upp de absolut bästa gästerna. Vi vill också tacka Björn Borg som har världens bästa kläder. Och sist men inte minst självklart vårt produktionsbolag Storyhood. Stort tack för att ni gör denna podd möjlig.